Jag har förstått att temat på veckan är inifrån och ut. Och det handlar ju om att utifrån vem man är på insidan, att bli förändrad av Herren. Och sedan ge sig ut och sprida det glada budskapet. Och det är ungefär vad jag kommer att prata om ikväll. Och jag tänker faktiskt börja i min bakgrund. Jag är ju då tjänstgör inom SALT, som är EFS barn- och ungdomsförbund. Så jag jobbar alltså för EFS, som är Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som är ju en fristående del av Svenska kyrkan, som säkert de flesta av er känner igen. Juhu! Jag har en av mina fans, kan jag inte säga. Men... ja. En god vän som jag har känt från barndomsåren här, som är från samma stad, Västerås. Ja. Om ni inte vet om ni ska på semestern, kom till Västerås. Ja. EFS har i alla fall tagit fram en definition av vad lärjungaskap är för något. Och då formulerar man det så här. Det är att lyssna till Jesus, förvandlas av honom och göra det han säger. Att lyssna till Jesus, förvandlas av honom och göra det han säger. Det är såklart inte det enda sättet att uttrycka det på, men det är det jag kommer ta min utgångspunkt från ikväll. Att lyssna till Jesus, förvandlas av honom och göra det han säger. Att lyssna till Jesus handlar i grunden om att lära känna Jesus och lära känna honom som den han är. Därför att det är bara om vi faktiskt känner vår Herre som vi kan sprida budskapet om honom. Det är bara om vi känner honom, vet vem han är, som vi kan göra andra människor till hans lärjungar. För det är det som är uppdraget. När det sista Jesus säger i Matteus evangeliet är ju att gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det vill säga, det handlar om att leda människor till tro på Jesus, men också leda dem till livet med Jesus. Och livet med Jesus, det är ett liv som är präglat av vem Gud är. Och det är när jag lär känna vem Gud är som jag också frimodigt kan dela med mig av vem han är. Därför då kommer jag upptäcka att det är inte min förträfflighet, vältalighet eller charm som gör att människor kommer till tro på Jesus, utan det är den Jesus är. Den Gud är. Och en sak som Gud är, som är kanske den viktigaste egenskapen hos honom, är att Gud är helig. Och det är en utgångspunkt som du och jag måste ha med oss. Att den Gud vi tillber, den Herre som vi följer, är en helig Gud. Det vill säga, du och jag kan inte mäta oss med honom. Det är såklart ingen som skulle hävda att man tror det heller. Men har det verkligen landat i oss att Gud är den helige? För det har vissa konsekvenser. Och vi ska börja med att vända oss till Jesaja kapitel 6. Så om du har din bibel med dig, eller om du har en bibelapp eller något, så kan du bläddra fram Jesaja kapitel 6. Kanske har du läst den här texten tidigare. Den är en av de mer kända. Det handlar om när Jesaja första gången blir kallad till profet. Då står det så här. Jesaja kapitel 6, vers 1-8. Året då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten. Med 2 täckte de sina fötter. Och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sa: när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Jesaja får möta Herrens helighet. Och den gör något med honom. Nämligen att han erfar: i den här närvaron kan inte jag bestå. I den här närvaron så går jag under. Det är för att Jesaja instinktivt märker det vi alla märker när Guds härlighet är nära oss. Det är att jag är en liten människa. Och här står jag inför Gud som är den högste, den helige. Det här är ett tema som går om och om igen genom hela Bibeln. Att Gud är den helige. Och när en människa kommer nära Gud så reagerar vi med någon form av fruktan, bävan, rädsla, vilket ord du nu använder. Vi ser där till exempel också i princip varje gång som en ängel ska uppenbara sig för en människa och ge ett budskap, så måste den börja med att säga: var inte rädd, och sen kan den säga det den har att säga. Det är för att även en ängel bär på något av Guds helighet. Gud är den helige. Vi ser det här också i Andra Mosebokens 20:e kapitel. Där när det är precis när Mose tagit emot budorden. Och det står att det dundrar och blixtrar runt berget där han är. Och det står också att folket säger till och med till Mose att du får tala till oss så ska vi lyssna och lyda. Men Herren får inte tala till oss direkt. Då kanske vi går under. Det är uttryck för samma sak. Att människans erfarenhet är att när vi kommer nära den helige så vågar vi inte ta oss ända fram. Och det är för att vi människor inte är heliga. Men frågan är då: vad betyder det att Gud är helig? Som sagt så är det ju ett av de vanligaste orden för att beskriva Gud. Det är alltså viktigt att vi förstår det rätt. Vad är det att Gud är helig? Och har du varit i kyrkan och kristna kretsar många år så har du säkert hört det massa gånger att Gud är helig. Har du varit på en mässa när vi firar liksom mässan, så sjunger vi helig, helig är Herren Sebaot i någon melodi i stort sett varje gång. Även om du känner att det här är jag hört, så är det viktigt att ständigt komma tillbaka till det som är grunden i den kristna tron. Att Gud är helig är en av dem. Så, vad betyder det att Gud är helig? Ett sätt att uttrycka det på är att Gud är avskild. Gud är helt annorlunda än oss människor. Gud är utan brist. Gud är hel. Allt Gud är han totalt. Alltså, om vi kan jämföra med en människa, till exempel mig. Så om ni känner mig så kommer ni märka att jag är ganska trevlig och snäll och omtänksam och fin att ha att göra med. Men ni kommer också ganska snabbt upptäcka att jag är ganska dryg och självcentrerad och tjurig. Jag är liksom inte enbart vänlig, men jag är heller inte enbart tjurig i och för sig, vill jag tro. Men jag är liksom inte enbart god, inte enbart ödmjuk, inte enbart nådefull. Jag är splittrad. Sån är inte Gud. Gud är det han är till 100%. Gud är 100% rättvis. Han är 100% kärlek. Han är 100% renhet, etc. Vad han Bibeln beskriver honom om som, så är han det till 100%. Han är inte delad. Att Gud är helt annorlunda innebär också att han är tillvarons grund. Den enda som existerar i hela, alltså av allt som existerar, är Gud den enda som existerar helt oberoende av något annat. Som inte är beroende av. Vi människor är ju beroende av en mängd saker för att kunna existera. Till exempel att Gud håller oss vid liv. Gud är den enda som existerar helt oberoende. Vad vill jag säga med det här? Jo, det är att jag försöker måla en bild av att Gud är mycket högre, större, mer fantastisk än någonting du och jag kan föreställa oss. Och det här märker vi också när vi studerar i Bibeln hur människor reagerar. Alltså, Jesaja förgås, folket vågar inte komma nära. Och den reaktionen sker rent instinktivt i människorna. Guds helighet, i en mening så skrämmer den oss lite, om du förstår mig rätt. Men den är också attraktiv. Vi dras till Guds helighet. Och det som är problemet är ju såklart att vi människor är syndiga varelser. Och inför Gud kan inte det syndiga bestå. Det är ju liksom grunden i evangeliet. Men Guds helighet innebär också att vissa krav ställs på oss människor. Och det är det här som är egentligen min poäng som jag vill komma fram till här. Inför Gud så kan du och jag bara ödmjuka oss och falla på knä. Falla på knä gör vi ibland bokstavligt. Men vi bör alltid göra det bildligt. Du och jag behöver underordna oss den helige. Om vi vill leva som lärjungar, bli förvandlade av Jesus, lyssna till Jesus, bli förvandlade av honom och göra som han säger, alltså leva liv som är präglat av hans vilja, så måste min utgångspunkt alltid vara en utgångspunkt av tillbedjan. Det måste alltid vara en utgångspunkt av att jag underordnar mig den helige. Som individ, också som församling. Vad vi ser när vi studerar apostlagärningarna är att det är en församling som är präglad av nåd, av kärlek, men det är också en församling, eller församlingar, som är präglade av att man håller Gud helig. Det är en av utgångspunkterna för dig och mig som lärjungar och för oss som vill liksom bygga och leva församlingsliv som är i enlighet med vem Gud är. Att vi håller honom helig, att vi tillber honom och att vi faktiskt underordnar oss honom. Att göra som man säger är ju ett annat sätt att uttrycka lydnad. Och såklart, så här i ett tält där det är god lovsång och alla är glada, så är det självklart att vi alla håller med om att japp, jag underordnar mig Gud. Jag gör som han säger. Frågan är, vad gör vi när vi verkligen måste betala ett pris? När det jag ser att Gud talar till mig om är på kollisionskurs med hur mitt liv ser ut. När jag måste ändra någonting. Kanske måste ändra vad jag lägger min tid på. Jag kanske definitivt måste ändra vad jag lägger mina pengar på. Hur agerar jag då? Hur agerar du då? Kommer du till Gud som en som vill underordna sig? Eller kommer vi till Gud med ett slags kravspecifikation? Om ni förstår vad jag menar med en kravspecifikation. En kravspecifikation är ju när man har liksom definitioner på vad man vill ha. Typ så här, jag vill köpa en ny bil. Då vill jag att den ska vara grön. Att den ska vara automatväxlad. Att den inte ska vara från Tyskland, säger vi. Jag säger ingenting om mina personliga bilpreferenser här. Det är bara exempel. Jag har liksom ett annat krav på hur den ska vara. Om den inte uppfyller dem så köper jag den inte. Risken är att du och jag har en liknande inställning när vi närmar oss Herren. Såklart inte lika direkt, men omedvetet eller subtilt. Alltså, om Gud inte gör detta, om Gud inte är sån här, då tänker inte jag tro på honom. Det är en ganska allvarlig inställning att närma sig Herren med. För det är att påstå att jag som människa vet bättre än den allsmäktige. Att Gud är helig innebär att jag som människa behöver ödmjuka mig. Det innebär att jag som människa inte har något att komma med. Och det är en av de viktigaste utgångspunkterna i mitt liv som lärjunge. Därför i grunden är det så här. Om inte jag vill låta Gud vara den han är i mitt liv, så kommer jag inte kunna lära känna honom på djupet. Det är egentligen inte konstigare än en vanlig mänsklig relation. Ursäkta. Om jag inte liksom vill lära känna min fru som den hon är, om jag inte vill liksom förstå vem hon är och låta henne liksom vara sig själv, så kommer vi inte liksom lära känna varandra på djupet. Det är detsamma med Gud. Därför är det helt avgörande att vi som lärjungar, som gemenskap, som församlingar låter Gud vara den han är. Ett ord för det här är gudsfruktan. Att leva i gudsfruktan betyder inte att man är rädd för Gud. Men det betyder att man bävar inför hans storhet och inser att rätt inställning från min sida gentemot Herren är att falla på knä och tillbe honom. Vi ser det i både gamla och nya testamentet att gudsfruktan i en mening är grunden och det naturliga. Att jag fruktar och bävar inför Herrens storhet. Det här är inget skämt. Det här är ingenting som man bara liksom kan säga, men jag fruktar Gud och sen går vidare i livet. Om vi är seriösa med att vi vill faktiskt leva i Guds fruktan och vi vill följa Herren, så innebär det att jag behöver rannsaka mitt eget hjärta och se. Om en människa ser på mitt liv och de följer efter mig några dagar när jag är med min familj. Om de tittar på mitt kontoutdrag från banken. Syns det på något vis att Jesus är Herre i mitt liv? Det är faktiskt en avgörande fråga. Du och jag är kallade att frukta Herren och den han är. Och leva som han lär oss. Och det är faktiskt på allvar. Gud är den helige. Och inför honom kan vi liksom inte bara göra hur som helst. Vi behöver följa den han är. Så min första poäng idag kan egentligen sammanfattas med att Gud är den helige. Och att vara hans lärjunge innebär att underordna sig och följa honom och följa hans vilja. Det är så vi kan lära känna Herren. Det finns faktiskt en episod i Apostlagärningarna där detta får sitt allra största uttryck. Och det är i Apostlagärningarna 5. Vi kan läsa Apostlagärningarna 5, vers 1-11. Det här är alltså när vi har sett att anden har utgjutits. Det går bra för församlingen. Under och tecken sker. Människor säljer sina ägodelar och ger dem till församlingen, till Guds rike. Och där står det så här. Apostlagärningarna 5, vers 1. Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smussade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld var inte pengarna dina. Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och besegrade honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade: ja, för det beloppet. Då sa Petrus till henne: varför kom ni överens om att fresta Herrens ande? Se, de som har begravt din man står vid dörren och de ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Jag tror inte poängen med att den här berättelsen finns med är att vi ska bli skrämda. Men att vi ska få en varning. Att Guds fruktan är på riktigt. Alltså, vad är problemet med det som händer här i texten? Det är inte att Ananias och Safira väljer att inte ge alla pengar de fick för sin mark till församlingen. Utan det är att de försöker låtsas som att de gjorde det. Som Petrus uttrycker det: det är inte människor du har försökt lura, utan Gud. Vad den här berättelsen illustrerar är att när vi har sett Guds härlighet, när vi har sett den helige, vem Gud är, så spelar det roll vad jag gör med den vetskapen. Tar jag den på allvar så att jag faktiskt fruktar och vördar Herren? Eller tar jag den med en klackspark och tänker att jag kan bete mig hur som helst? Den här berättelsen är insprängd i ett stort textkok som handlar om den första församlingen, hur den grundades. Den handlar om under och tecken som sker både före och både efter. Och det handlar om hur Gud startar sin församling. Det är alltså ett unikt en unik händelse i världshistorien. Det är alltså inte så att man riskerar att falla död ner så fort man syndar, så fort man gör det som är fel. Det här är en, så att säga, en unik händelse. Just för att det här är när Guds härlighet som tydligast visar sig i början av den kristna församlingens liv. Så min poäng här är inte att skrämma någon eller att verka liksom dryg och hotfull. Utan min poäng är att visa att det finns ett mönster av att när jag har lärt känna Guds kraft så spelar det roll hur jag agerar. Därför Gud är den helige. Det är dock inte det enda Gud är. Jag har två bibelord till som jag kommer läsa. Och vi börjar i Romarbrevet kapitel 5. I Romarbrevet kapitel 5, vers 1-5 står det så här. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det finns två saker i det här textavsnittet som är extra viktigt. Det ena är att det står att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Gud är alltså inte bara en helig Gud. Han är 100% helig. Men han är också kärlek. Och han har gett och utgjutit sin kärlek i ditt och mitt hjärta. Alltså, du är ett med Herrens kärlek. Och är det något som vi ser präglar de första församlingarna, så är det just kärleken de emellan. Till och med så att kärleken själv blir ett vittnesbörd om Guds kärlek. Det är inte, tror jag, för att de första kristna var extra goda, utan för att de var präglade av Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan. Och det sista som jag ska läsa är från första Johannesbrevet. Första Johannesbrevet 4, vers 16 och 17. Första Johannes 4, vers 16 och 17 står det så här. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Alltså, vi har lärt känna Guds kärlek. Och den gör att det inte finns någonting i livet vi behöver vara rädda för. Det finns ingenting för oss att frukta i den meningen. Därför att Guds kärlek finns i dig. Och du får lära känna Guds kärlek. Du får lära känna Gud som både den helige och den kärleksfulla. Det är också att du kan veta vad ditt värde är. Därför ditt värde kommer inte från vad du lyckas med och inte lyckas med. Det kommer från att du är skapad och älskad av Herren. Guds kärlek finns inuti dig. Så vad är det jag har försökt förmedla här ikväll? Det är att vara en lärjunge handlar om att lyssna till Jesus, förvandlas av honom och göra det han säger. Det är möjligt för att vi kan lära känna Gud. Vi kan lära känna Gud som den helige, den som vi fruktar och bävar inför. Vi kan lära känna honom som den som är kärlek, som har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan. Och som älskar oss så mycket att han blev människa och dog och uppstod. Medan vi ännu var syndare. Alltså innan du eller jag kunde göra varken för eller emot, så har Gud blivit människa, dött och uppstått. Det är att leva som en lärjunge. Och för att vi har en Gud som är helig och kärleksfull och nådefull, så behöver vi aldrig frukta honom. Därför vi vet att varje gång vi vänder oss till honom så möter han oss med nåd. Och det ger oss kraften till det som är uppdraget. Nämligen att göra andra människor till lärjungar. Att sprida evangeliet, de goda nyheterna om Herren. Därför det är inget som sker som något jag måste. Utan det sker för att jag har lärt känna Herren och blivit förvandlad av honom. Det är därför mittendelen av den här lilla EFS-definitionen, att lyssna till Jesus, förvandlas av honom och göra som han säger, är helt avgörande. För om jag försöker lyssna till Jesus och göra det han säger, men inte vill bli förvandlad av honom, då kommer det bara att bli gärningslära. Då kommer jag att bli bara trött. Men om jag lyssnar till Herren och låter hans ord förvandla mig inifrån och ut, då blir missionen bara ett annat sätt att tillbe honom. Därför då handlar det inte om att jag måste visa upp någon slags perfekt yta eller göra helt rätt saker. Utan då handlar det om att jag lär känna Gud, och med mitt liv så visar han vem han är genom mig. Genom min församling, genom den kristna gemenskapen. Tack för att ni ville lyssna. Vi ber en bön tillsammans. Tack Gud för att du är den helige och nådefulle. Tack för att du är den som ständigt möter oss med kärlek och med nåd. Och jag ber att du ska möta var och en av oss här inne på just det sättet. Att de sammanhang som vi är en del av ska få bli präglade av din helighet och din kärlek. Amen.